Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden.
Ja.
Bra! Du trycker på support the show eller någonting, knappen heter något sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen.
Ja, jag trycker på den nu.
Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden, ja. Så vi blir glada och kan fortsätta med det här.
Ja. Ja,
fan vad snälla ni, vi älskar er. Hej då.
Ja, vill. Hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Då har min giraff sprungit rakt in i garageporten för 19:e gången och det betyder att Storfräsa-podden är tillbaka. Jag heter Mackan Bagheera Edlund.
De blir inte bättre de där.
Nej, men alltså de blir inte högre garageportarna heller. Det är ju samma höjd, men giraffen fattar inte det.
Nej, okay.
Det där fan springer liksom.
Jag heter Peder.
Ja, det är energi. Min katt hoppade just upp på
bordet. Se till att den inte kliver på utrustningen.
Nej, men jag kan berätta en grej som min katt gjorde i natt. Jag släppte in den vid 12:30, säger vi. Den har varit ute och sprungit. Och sen så hoppade den direkt. Det var jättegosig. Jag hoppade upp i min säng och så här, låg där och gosa. Ja, och sen bara, fasen, den har fått en liten fästing som kröp precis. Vi har en vit parti under hakan. Så tog jag den där även och bara, helvete. Så tryckte jag ner den någonstans. Det hade ett så papper. Ja.
Papper sen, bredvid sängen.
Ja, men.
Har du så här hudlotion också?
Ja, okej, det var en sån här servett, vad heter det?
Tovarull och lite hudlotion.
Nässervett, vad heter det?
Ja, du dränkte den i hudlotion, ja, och sen packade fall in den i papper. Ja.
Och sen så klappade jag en lite till och sen så säger jag så här, fan vad det här? Fyra fästingar som kröp på liksom täcket precis där den var. Då fick inte katten vara hos mig längre. Och då var jag tvungen att sanera lite sängen där, så det blev fullt ställ.
Ja, spännande.
Så att, ja. Men idag ska jag sätta på, jag har köpt så här fästingmedel så att han ska få det idag.
Jag ska köpa det till hundarna också.
Det behövs någon sanering ändå.
Du får inte prata
med tanke på allt annat.
Herregud, vi har gäster.
Skit i samma, det ligger väl en bild uppe. Det spelar ingen roll för helvete.
Vi säger tack för att ni har lyssnat då. Det här avsnittet blir väldigt kort. Okej, ni har sett.
Det var uppenbart skämt, det var tvungen, vad fan.
Ni har sett bilden, vi har en gäst idag som har en podd som har levt dubbelt så länge som vi, eller han har fler poddar, eller hade, eller jag vet inte, vi har frågan. Men välkommen till Storfräsa-podden, Nemo Hedén.
Tjoho, tackar!
Fan, Nemo är ett coolt namn, är du döpt till Nemo eller har du liksom tagit det?
Jag är döpt till Nemo. När jag föddes så fanns det 7 Nemo i Sverige.
Var det innan filmen?
Den här frågan är så jävla märklig. Ja, det var långt innan filmen. Hur gammal tror jag är?
Ja, men de där åren flyter ihop. Jag kommer inte ihåg när den jävla filmen kom.
Så jag satt i kassan på ICA när den filmen kom.
Vilken film pratar ni om? Är det Hitta Nemo eller finns det någon annan?
Det är Hitta Nemo.
Den är tecknad också, ska vi komma ihåg.
Exakt, och jag satt där mitt första sommarjobb. Jag kanske var 16-17 år. Och jag var så glad över att den filmen kom. Jag tyckte det var så smickrande. Jag var glad i ungefär 2 dagar.
Sen var det ingen kul längre.
Nej.
Sen har du någon kompis som heter Doris?
Ja, men du vet, varenda gång jag hälsar på en människa så bara, Hitta Nemo, säger jag.
Och så sa jag också det.
Alla säger det, alltså alla säger det på riktigt.
Och då tänker ni att det är jobbigt att ta mackan? Nej.
Ja, men det har du ju för fan valt själv.
Jo, men det är inte
och
jag som
har tatuerat in en stor jävla smörgås på kroppen också. Och det är inte en macka, det är liksom en smörgås.
Ja, det är med att man ska liksom så här omfamna det här. Ja. Jag ska tatuera in en fisk kanske på mig då.
Ja, ja, det skulle du fan göra.
Jag borde göra det kanske.
Ja.
Ja, strunt samma. Hur länge har du hållit på med din podd som heter vad då?
Nemo möter en vän heter min långkörare. Och den har jag drivit, ja, det blir 10 år nu i juni.
Okej, okay. Blir det något firande, någon fest?
Ja, men det blir det. Det blir en stor livepodd på Ersta terrassen i Stockholm den 2 juni.
Okej.
Okay. 10 år, det är länge.
Ja, 500 avsnitt.
Ja, oh, jävlar.
Det blir jag, Peter Haber, Ulf Brumberg, Julia Fränfors och lite överraskningar.
Men är det sådana som har varit gäster i podden innan eller är det nya gäster? Eller är det liksom så här?
Ja, men jag brukar vilja ha lite gamla gäster när jag kör live. Folk som är lite trygga med.
Ja, så då liksom... Alltså klickat med de gästerna kan man säga.
Ja, det tycker jag. Jag har ganska bra game med de där gubbarna. Det är lite min specialitet.
Så det har aldrig vi gjort med någon. Klickat.
Nej, det är ingen som får komma. Jo, Jan Emanuel har ju kommit tillbaka många gånger.
Ja, men det är ju mer på grund av hot.
Idag ska det klickas, tro mig. Det ska klickas.
Jaha, men vad fan, hur gör du då? Liksom, bokar du ett ställe och,
ja,
och hoppas att det kommer folk? Liksom?
Ja, säljer biljetter och så. Så det jag har faktiskt haft. Jag tror det är 10 livepoddar genom åren.
Oj.
Jag brukar ha en livepodd varje år. Och det är ju fantastiskt. Det är så jävla kul att träffa lyssnare från hela landet och göra det här och leka liksom talkshow host på riktigt. Uh-huh. Så jag älskar det. Jag tycker det är skitkul.
Vi hade ju en livepodd på ett hamburgerställe.
Ja,
vi gjorde så här, vi blev månadens hamburgare fick vi göra på något som heter Bores hamburgerställe. De hade massa restauranger, men nu med pandemin och allting så har de lite mindre. Men då i alla fall skulle vi göra en livepodd på ett av de ställen, men då blev det liksom någon förvirring där, så att vi fick liksom inget PA-system eller någonting, så det blev med att vi satt där med en gäst, en jättehärlig
och
doktor.
Och de på bordet bredvid hörde oss.
Ja, så vi liksom bara satt och poddade på ett ambuställe.
Mardröm.
Ja, så att det blev... Ja.
Ja.
Och sen var det någon som hade rest dit för att skulle lyssna på oss. ni får sätta er väldigt nära. Så att, ja, det blev... Ja, det blev...
Men väldigt... hur, alltså livepod, vi har också funderat på det och det är många som frågar efter det. Men jag tänker så här, det enda som funkar som livepod, det är ju liksom typ när Bianca Ingrosso och hennes kompisar berättar vilka de har legat med. Alltså, och det måste vara lite mer sensationellt än att bara sitta och snacka skit.
Ja, det beror helt på. Alltså, jag tycker att en av mina livepoddar har funkat bra, men det är för att jag tar dit gäster som jag vet gör sig jävligt bra live. Mm. Folk som har mycket stories, folk med komisk timing. Alltså, jag vet ju om... Nej, Mackan, inte dig. Ja, du pekar på dig själv.
Nej, jag pekar på mikrofonen.
Mackan, vill du också vara gäst i en livepodd? Är det det du menar?
Nej.
Jag hade ju menat att jag ska prata mer med in i micken.
Ja,
jag förstår.
Den åkte längre och längre bort.
Det var så kul. Jag var så här, varför pekar han på sig själv?
Du får inte vara med.
Nej,
du har redan frågat 4 gånger.
Du har varit med i vanliga podden ju.
Ja, jag har varit med.
Ja, det har du faktiskt varit.
Jag tror att det är de mest lyssnade avsnitten. Den
tror
dagen den släpptes.
Tror jag inte på. Ja,
eller i det är inte säkert att det var den som. Ja,
botten 10 faktiskt.
Ja.
Nej, jag skojar. Så var det inte. Nej, det var jättefint avsnitt, minns jag. Nej, men som sagt, live. Jag tror det viktiga är att ha liksom gäster som kan underhålla.
Uh-huh.
Så att då tänker jag att både Peter Haber och Ulf Brumberg har ju massa stories och är jävligt, de har komisk timing och så här, så det tror jag blir bra.
Uh-huh.
Vad är din bakgrund annars? Du var med, det jag minns, det första man minns av dig är ju, för nu sitter vi här kanske med folk som inte har lyssnat på din podd. Det var att du var med i något jävla tv-program, eller hur?
Mm.
Någon sånt här dekadent, dricka och ligga så mycket som möjligt program.
Ja, exakt.
Ja.
Kungarna av Tylösand.
Just det.
14 år sedan.
Är det så jävla länge sedan?
Är det lite,
du ser
så här,
åren
så,
går.
Är du lite som när varje gång någon tar upp det känns lite som du vet så här, som när Darin får höra så här, just det, du var med i Idolia. Och han är så här, jag skit i det nu för fan, det var 100 och LP-sen. Eller LP-sen.
Nej, jag fattar ju att det är top of mind.
Nej, men det
är
början på en historia om dig.
Såklart.
Ja, precis.
Och det är ju absolut en del av min historia och en stor del till att jag hamnade säkert både med poddarna och i missbruket också. Ja. Alltså, det är ju liksom, allt hänger ju ihop. Men Kungen av Tylösand, det är fan 14 år sedan, det är inte klokt. Vad gammal man börjar bli.
Hur kom du in i det programmet?
Jag jobbade utomlands i Sunny Beach, Bulgarien. Såg och sålde festbiljetter till en sån här poolfest.
Uh-huh.
Och då ringde Kalle Schulman mig.
Uh-huh.
Han hade liksom fått tips om mig av någon att jag var en galen jävel. För han skulle liksom börja kasta till det programmet. Han var producent.
Uh-huh.
Och så ringde han bara, hej, jag heter Kalle Schulman. Jag ska göra en svensk version av Jersey Shore. Vill du vara med där? Jag bara så här, ja, vad kul, absolut.
Uh-huh.
Så åkte jag bara hem direkt till inspelningen liksom. Så att jag blev, det var ingen casting eller så egentligen. Jag åkte direkt in på inspelningen i princip.
Uh-huh.
För att jag tror att han tänkte att jag var... Han hade sett en tatuering på mitt finger där jag hade skrivit meningslös på mitt finger. Och han bara, det här är, han är perfekt för sånt program.
Uh-huh.
Det var ju uppenbarligen också, för att jag var ju väldigt formbar, om man säger så.
Ja, men man kommer ju bara ihåg två deltagare, eller jag kommer bara ihåg två, och det är ju du och Jockey Boy.
Mm. Var Jockey Boy med där också?
Ja, vilket är ett jättekonstigt namn.
Ja, det är jättekonstigt.
Ja, Joakim Lundell, som han idag vill kallas. Och han är ju, alltså vi var ju någon slags stökduo där, verkligen. Och det blev ju någon slags radarpar i det här programmet. Det var nog inte många som trodde att vi skulle kunna liksom ha ganska bra liv idag, när man såg det programmet.
Nej, nej, men jag kan inte minnas, alltså, Jocke kändes som att han var mer så här, du, hoppa upp på det där glasbordet där alla sitter, och så bajsar du på det där glasbordet. Och då var han så här, nej, det kan jag inte göra. Jo, men gör det. Ah, okej, okay. Ja, men då gör jag det. Jag gör det. Och sen gjorde han det. Mm. Han kände så, du kändes mer som att du gick runt med liksom ett lite så här fylleleende på läpparna. Nu ska jag komma och säga det, att jag såg ju bara typ 8 minuter utav det här, vad jag kan minnas. Men du gick runt med ett, liksom ett fylleleende på det, och sen så var du en gjorde, så vaknade du alltid med en ny tjej i sängen.
Mm.
Alltså du bara gled runt, och jag kan inte minnas att du gjorde någonting konstigt, förutom att du alltid låg... Alla dagar slutade med att du låg med någon ny.
Ja, väldigt mycket sex var det ju.
Alltså, det är det enda jag minns. Att så här, jag kan inte minnas att du så här hängde och slängde i någon takkrona eller någonting och gjorde konstiga saker på det sättet.
Nej, men jag var nog inte extrem på ett sånt sätt. Och jag har liksom inte varit en sån typ som gillar att så här bajsa på bordet och göra äckliga saker.
Nu säger jag inte att Jocke gjorde det. Utan
nej,
det,
men jag fattar vad du menar. Känslan. Ja, men precis. Det var lite så här skandal. Han vill göra lite galna grejer.
Ja.
Men att jag var mer bara så här, jag gillar att supa och ligga med tjejer. Och det var sån jag var då. Det var liksom ingen konstigt med det.
Jo, annars men... åker man inte till Sunny Beach i Bulgarien.
Nej, sen. Precis. Men jag tror inte jag var kastad i det program för att vara en sån typ. Det fanns ju en kille som skulle vara castad som en Casanova.
Uh-huh.
Han är den där biffiga killen, James hette han. Han var castad som hunken. Jag var castad som en slags clown liksom. Och sen så första dagarna kommer jag ihåg att jag låg med en tjej dag 1, dag 2, dag 3. Och då kom producenten till mig och bara sa till mig så här: alltså Nemo, det du gör nu, det här är tv-guld. Om du fortsätter att ligga med en tjej varje dag, hela inspelningen, då får du en resa vart du vill i världen.
Åh, oh, fy fan, så PK ändå. Oh.
Och nu får man inte se... Oh, jag älskar ju det där på det sättet att det är... Tänk om det hade varit idag.
Det går ju inte liksom.
Nej.
Men hur,
snack om att man får vara lite...
Lyckades du med det då?
Nej, såklart, jag inte gjorde det. Men det som hände med mig... Jag var ju ganska osäker kille, redan ganska nedsupen redan då. Så jag var ju väldigt så här, när producenten kommer till mig och säger så, då blir jag triggad av det och vill ju göra det för honom. Jag vill ju göra bra tv. Så jag försökte ju det. Och jag försökte vara så galen jag kunde efter det liksom.
Men, jo, men om man blir uppmärksammad och, och liksom så här, fan vad bra det är, fast man gör något sånt, då är det så här, okej. Okay.
Ja, men jag tror också, de här programmen är ju så märkliga, för att de som blir castade är ju oftast de som absolut inte borde vara med egentligen.
Nej, nej, nej.
Så var det ju med mig. Jag var ju en kille som de nog visste kommer göra allt vi vill. Det var ju till exempel senare i det där programmet, så när jag och Jocke hade krökat dygnet runt i 3 veckor. Vi var så trasiga. Satt vi i poolen och bara ville ha en nykter dag. Vi dricker vatten där och sitter och skakar liksom. Och då kom samma producent kom och bara: jaha, här sitter ni och dricker vatten. Va? Jag gör er till kändisar och ni kan inte ens bjuda på lite show. Så jävla otacksamt.
Sköna killar,
verkligen. Och jag och Jocke, vi bara: förlåt, okej, vi dricker. Vad är spriten då? Hämta den då. Så börjar vi kröka liksom.
Jag blir nervös utav det där. Men vad hände efter det programmet då? Du spolades ut på andra sidan och gick in i ett någon slags C-kändisskap.
Ja,
alltså, jag gillar att du står för det. Det jag har hört av, nu jag känner inte honom, men det är ju att han, Jocke säger ju att, ja men du vet, jag spelade en roll där i 22 år. Det var inte jag egentligen.
Mm.
Det var bara att jag var en smart affärsman som spelade dum i huvudet. Det låter ju så jävla tillgjort så att det är helt löjligt. Jag gillar ju att du står för...
Ja, men jag var den jag var, men jag var nog absolut lite uppskruvad just för att jag kände att det är kameror här och nu ska jag ge dem det de vill ha.
Mm.
För jag är ju liksom en bekräftelsejunkie och ännu mer då. Mm. Jag vill ju bara göra dem nöjda liksom.
Mm.
Sen så... är ju inte bra att kastas in i en sån där miljö när man är en kille som kommer från det jag kommer ifrån.
Mm.
Alltså en trasig uppväxt och liksom missbrukar föräldrar och så här. Jag var ju inte alls redo för vad det där blev.
Nej.
Som du frågade om efter programmet, att bli då kändis. Jag blev ju ganska känd i min generation. Det var ju väldigt stort det här programmet bland unga människor. Och att då vara liksom en människa som inte har den här stabiliteten inombords, jag tror att det är ganska förödande att få de här 15 minuter fame liksom. Mm. För att när det sen slocknar, då är det ju svårt att hantera det där tomrummet som uppstår, det där vakuumet. Och det var egentligen då som drogerna kom in i bilden för mig på allvar, för att jag kunde inte hantera tomheten efter det. Det är svårt liksom. Så här, jag var inte stabil och trygg, jag var inte redo för ett sånt kändisskap alls.
Och det är just droger och beroende vi tänkte vi skulle prata om via dig. För du har ju inte bara haft Nemo möter en vän-podden, utan även, eller du har... Eller, hur är det? Du har fler poddar.
Precis, jag drev en podd om beroende i drygt 2 eller 3 år. Först med Magnus Hedman och sen själv. Men nu har jag lagt ner den och dragit igång en podd om medberoende, om anhörigskap, om hur det är att leva runt omkring den här problematiken. Som heter Bara en till. Och det anspelar lite på att många som lever i det här har ju liksom, ja, men ofta får anhöriga höra de orden så här. Ja, bara en till, bara en till. Så det ska vara lite kring det då. Så den podden handlar mycket om det. Och för att det är liksom, ja, men det är min hjärtefråga idag. Hela grejen med beroende, missbruk, medberoende. Och jag tror att...
Men du är nykter.
Jag är helt nykter sedan nästan 9 år.
Åh jävlar, 9 år.
8,5 år. Ja. I sommar blir det 9 år. Och när jag blev nykter så då föddes liksom den här glöden kring att försöka hjälpa människor som är kvar i skiten. Mm. För att jag har själv varit där och jag vet hur...
Kör du någon 12-stegshistoria?
Jag är fortfarande.
Aha. Ja.
Men hur liksom, när du började med droger, vad var dina go-to-droger då? Liksom, hur ramlade du in på den? Och...
Men det var väl allt möjligt. Alltså, för mig är det så jävla ointressant att prata om vilka droger specifikt. För att beroende för mig handlar ju inte om vad vi petar in oss. Det handlar ju snarare om varför vi gör det. Liksom.
Aha, jo.
Och att liksom, man kan ju ha olika utlopp för beroende. Till exempel vissa väljer alkoholen, andra väljer kokain, andra väljer gräs. Jag körde mycket uppåtdroger, alltså partydroger och så. Aha. Det blev ju så. Och... jag märkte ganska snabbt att det var en skillnad på mig och mina kompisar i det här knarkandet. Att de kunde ju ta en lina och sen lägga undan påsen. Liksom. Medan jag, när jag tog någonting så var det så att min kropp bara skrek efter mer. Mm. Jag ville liksom ha mer och jag har alltid velat ha mer. Oavsett om jag super eller tar kokain eller vad jag nu gör så vill min kropp ha mer.
En till.
En till och en till och en till och en till och det finns ingen stopp.
Mm.
Medan jag har kompisar som kan köpa en påse och ta en lina på Valborg, lägga undan påsen, ta fram påsen igen på midsommar, ta en lina då. Man bara, hur går det där till? Liksom? Så det där var ju en stor skillnad mellan mig, men jag fattade inte att det var liksom, jag trodde alla människor var som mig tills jag fattade att nej, så är det ju faktiskt inte.
Men hur kom det, hur liksom, alltså man säger ju liksom att man har träffat botten på något sätt innan man liksom vågar ta tag i det. När märkte du, alltså det märker man väl successivt kan jag tänka mig att så här, fan det här är nog inte jävla nyttigt och nu är det fan ute, men vad fan, det är ju lite kul, eller jag mår ju ändå bra i det här. Och
det när var kände skitkul. Du så här, det var så här,
vad fan, nu måste jag.
Men drogerna var skitkul, alltså första tiden så var det fantastiskt, det gav mig någonting som jag aldrig hade känt tidigare. Jag kände att det här inre tomrummet som jag har känt hela mitt liv, det fylls upp med någonting och jag känner ett välmående, en eufori och en tillhörighet som jag aldrig har känt förut. Så det så var det ju, men perioden var ganska kort också. Det var väl liksom en period där 2011-2012 där jag kände att drogerna gav mig mycket. Men när jag kunde sluta, då ville jag ju inte. Men när jag sen ville sluta, då kunde jag ju inte. Det är det som är så jävla lurigt med droger. För det gav ju mig jättemycket i början. Men sen så när ruset försvann mer och mer och mer, så blev det bara som en jakt på det här ruset igen. Och det var ju försvunnet. Det kom ju bara i början liksom.
Ja.
Så det blev från att njuta av det till att bara jaga samma kick igen liksom.
Och sen så en del säger också att man måste ta någonting för att bara komma och bli normal. Alltså.
Men man brukar säga att vi människor har serotonindepåer, dopamindepåer, och de där depåerna töms ju av även alkohol, men framförallt då droger. Och det är klart att om man då tar för mycket droger så tömmer man ju de här depåerna, och då måste du ta droger för att komma upp till någon slags normalnivå. Man sänker ju det hela tiden. Så det är ju förödande att hålla på med det där. Man fuckar ju liksom i hjärnan ganska brutalt. Och jag höll på med det i några år, och jag var så besatt av tanken att känna det här ruset igen att jag knappt noterade hur mitt liv bara rasade runt omkring mig. Med så här relationer och, ja, men det blev domar och kronofogden blev efter mig och alltså saker bara hände liksom, och jag bara tänkte bara på hur ska jag få den här kicken igen liksom. Helt besatt av det.
Och vad hände när du slog i liksom i botten då?
2015 så hamnade jag på ett behandlingshem. För att jag fick chansen att komma iväg på det. Och när jag var där så fattade jag för första gången i hela mitt liv att jag är liksom ingen dålig, hopplös människa. Jag är bara sjuk. Mm. Jag är sjuk i det här och jag kan faktiskt ta mig ur det. Det finns en väg ur det här. För innan den här behandlingen så hade jag börjat gå på såna här möten som du frågade om. Såna här 12-stegsmöten. Och då satt jag där och hatade alla liksom. Jag störde mig på allt de sa och jag kunde inte känna igen mig någonting. För jag var bara så här, jag hade så mycket skydd uppe. Mm. Förbehåll och jag ville liksom inte identifiera mig med det här. Som, det vill man ju inte.
Ja, det är ju en liten sektaktig känsla.
Ja, men det är också mycket skam och skuld. Jag vill inte vara en del av er. Jag vill ju klara det här själv. Du vet, mycket det här, jag känner att det fanns mycket liksom hinder. Men när jag satt där på mötena och bara hatade alla, så kom en kvinna till mig och bara, du verkar ha svårt att fastna här hos oss och bli en av oss här. För att du kommer tillbaka trasigare och trasigare och trasigare. Och ändå sitter bara här och muttrar och är sur liksom. Jag bara, ja, så kanske det är. Och då sa hon att hon hade fått i uppdrag av någon kompis till henne att hitta en frivillig klient till ett behandlingshem. Hon skulle få en behandling gratis. Och jag bara, ja, det kanske vore något liksom. Först blev jag ju superkränkt och bara, behandling? Vadå, jag som en jävla knarkare? Liksom.
Ja, ja, ja.
Men då är jag också på ett möte för knarkare och ändå blir jag kränkt av den frågan. Det är väldigt roligt.
Ja, det är smart.
Ja, men det är också så som vi kommer skeva liksom. Men då sa hon så här att, ja, men den här behandlingen kommer kosta 200 000 sen. Och du vet, det är bara så här, det är jättefin behandling, så att det är världens chans där. Och jag bollar min familj och mina syskon och de vill bara så här, åk! För Guds jävla skull, åk! Det här är din chans, fan, ta den här!
Men din familj vill liksom visste om din problematik.
Ja, det var fan uppenbart sista året, tror jag. Jag isolerade mycket, jag satt mycket ensam knarkande. Ja, men det var nog... Ja, jag tror att de fattade. Och jag har också sagt, du vet, när jag var som mest trasig brukar jag öppna upp och gråta. Liksom, så. Men det som är intressant är att när jag var på den här behandlingen, så för första gången i mitt liv så började jag lyssna på människor före mig. Då kunde jag lyssna. Och då var en terapeut där som sa så här, Nemo, vet du vad beroendesjukdomen är? Jag bara, nej, vadå? Då sa han så här, den består av tre delar. Jag ska förklara det för dig nu. Del nummer ett, en fysisk allergi. När du tar någonting, om det nu är alkohol eller kokain eller vad du nu tar, har du då någon kontroll på den mängd du konsumerar? Kan du ta tre öl och sen sluta? Kan du ta en lina och sen sluta? Och jag bara, nej, det kan jag inte. Det har jag aldrig kunnat. Det har alltid varit så att jag bara vill ha mer och mer och mer. Då sa terapeuten så här, ja, men okej, då har du del nummer ett. Det är alltså det är den fysiska delen. Del nummer två, den mentala besattheten. Kan det vara så, Nemo, att du gör om samma sak om och om igen? Fastän du lovar dig själv att skära ner eller att sluta dricka, att sluta knarka, så går det någon vecka och du glömmer bort konsekvenserna, du glömmer bort löfterna och så gör du om samma skit om och om igen. För att du är så besatt av att du ska få det att funka. Har du liksom, kan du ens se skillnad på sanning och lögn? Och jag bara, det är också det jag gör hela tiden.
Alltså, Peder,
det...
räknar du nu eller?
Ja,
för jag räknar inte också på det här. Fortsätt!
Ja. Nu får ni ångest här. Det är därför jag är här, eller hur?
Ja.
Nej, och sen...
jag blir helt svettig, jag fortsätt.
Det var ni som kallade hit mig. Skyll er själva.
Det här är svinbra.
Och del nummer tre, det här med det här inre. Det här, jag brukar beskriva det som ett slags inre tomrum som vi försöker fylla med saker. Det kan vara alkohol, droger.
Jag öppnar bara.
Exakt.
Fortsätt
bara. Jag ska bara kasta i mig den här jäveln. Men precis. Det här ohanterliga känslolivet, det här inre. Alltså, jag beskriver det som ett inre tomrum som jag har försökt att fylla med alkohol, droger, bekräftelse, sex, jobb, träning. Allt som jag kan kicka på liksom. Ett ohanterligt känsloliv på något sätt. En slags oro, en rastlöshet. Ja, men varför man super och knarkar egentligen? Och då sa jag bara till honom så här, jag har känt det hela mitt liv, att jag liksom haft någonting som känns lite så här vajsing på insidan, något tomrum liksom som jag har försökt att stilla på olika sätt. Och då sa han bara så, ja, men då kanske du har det här, då kanske du har den här sjukdomen. Och jag var bara så här, vadå? Jag trodde ju alkoholism och narkomani handlade om hur ofta man drack och så här. Och då sa han bara så här, vet du vad? Det där är absolut vanligaste missförståndet. Det handlar inte om hur ofta man dricker eller tar droger. Det handlar om vad som händer när man gör det. Vad som händer, har jag någon kontroll på den mängd jag konsumerar? Bryter jag mina löften? Får jag konsekvenser av det? Det är därför till exempel vita månader och sånt är så pass problematiskt. För att det blir som att människor som har vita månader använder det som argument för att man inte ska ha problem. Ja, men jag klarade ju en vit månad, ja, men jag kan inte ha problem. Jag vill gärna vända på det och se så här istället. Har du en sund relation till alkohol, då kommer inte du ens behöva ha en vit månad.
Nej, så är det verkligen.
Vi har verkligen pratat om vita månader här.
Ja, gud ja. Det är ett hett samtalsämne. Ja. Nej, men du har helt rätt. Och så är det ju. Varför ska man hålla på och krångla med en vit månad om man inte har några issues, liksom?
Nej,
så är det ju.
Jag tror verkligen att alla människor som har en sund relation till alkohol, de behöver inte ens reflektera kring att ha en vit månad.
Nej, nej, nej.
För det blir så lätt att man hänger upp sig på, ja, men jag klarar ju att vara nykter några veckor. Men vad händer sen då när man dricker igen? Då är det samma sak igen, liksom.
Mm.
Så det blir så fel det där med att tänka, okej, alkoholism handlar bara om hur ofta man dricker. Skit i det och tänk.
Nej, men det handlar ju om hur man dricker och hur man använder skiten. Och du vet, när man börjar lösa sina problem genom att dricka, tycker man. När man liksom, nu är livet jobbigt. Nu dricker vi lite. Så blir det inte jobbigt i 5 sekunder.
Innan jul
kan man få avsluta en mening egen jävla podd?
Förlåt.
Ja, nej, fortsätt du.
Nej, så är det klart.
Med din bakvända keps, du som är jävla...
Du ser ung, du ser ung.
Han ser ut som en packad, tjock, gammal skateboardåkare.
Okej, jag vänder på kepsen då.
Ja, tack.
Fortsätt och säg nu.
Nej, nu vill jag inte längre.
Det finns tid, det är bara att köra.
Nej, men jag hade innan jul någonstans där i höstas, sen höst, så körde jag vit månad. Och jag körde inte en hel vit månad, men jag drog ner på det som fan. Och framförallt så var min överenskommelse med mig själv att när jag drack så skulle alltid min fru veta när jag drack. Och att jag så här drack med henne. Att så här, nu på lördag så då tar vi ett glas vin liksom till maten. Och sen ett glas vin när man lagar maten och sen ett glas vin till maten. Och sen var det bra. Och så har jag aldrig kunnat göra förut. Utan då är det liksom, ja, men nu är ju, alltså du ska inte ha mer. Ja, men då tar jag lite till. Och sen så går hon och lägger sig mycket tid där. Så sitter jag här och kollar på någon jävla sportsändning som är helt ointressant. Någon golf eller någonting från andra sidan pölen. Ja, och då fyller jag ju på lite från bag-in-boxen eller någonting. Och sen så bara, helvete vad lätt den var dagen efter man ska flytta bort den. Då har jag suttit här och inte för att, och jag känner mig inte så här, jävla full jag är och jag gör inget galet. Jag sitter bara och kollar på TV och dricker ett glas vin och...
Du gör musik ibland och det är inte bra.
Ja, nej, det är inte bra. Nej. Nej, men bara så här, alltså jag gör inget, utan bara sitter och så tar glas vin. Alltså lugn och ro och stilla och bara, men jag bara har det som en liten nappflaska och dricker liksom utan att tänka på det. Och ingen baktanke, för jag egentligen vill jag ju bara åt det här första. Det glas vin man får när man lagar mat. När man får den här, för mig är det väldigt mycket helgfest. Alltså den här, inte fest, men nu är det helg. Nu tar vi glas vin eller nu tar vi en öl. Alltså att det är en, ja, då blir helgen lite mer guldglittrig. Alltså det blir så här, tada, lite sparkling på helgen. Än att så här, nu är det helg. Okej, och sen så är det så här, en vit helg, då känner jag att den blir lite gråare på något sätt. Men jag gjorde det och gör fortfarande det. Så att jag tycker att det är jättebra att jag klarar det. Men skulle jag säga så här, att jag aldrig får dricka alkohol, då är jag fortfarande i den här, fy fan vad tråkigt. Att allting blir tråkigt och grått och tråkigt. Och det kan jag ju känna att det måste ju vara ett problem. Då har jag ju något fel. Om jag har så mycket romantik i kärlek. Alltså, eller romantiserar alkohol så mycket att jag tycker så här, livet blir tråkigt utan det.
Jag tror man har svaret inom sig om man fundera på det så pass mycket som jag tror att du gör.
Mm.
Är det inte lite så? För att jag menar, alltså, man funderar ju på det av en anledning, menar jag. Mm. Sen är det klart att det är bra att alltid reflektera över sin alkoholkonsumtion. Men att liksom sätta upp regler för sig själv och så, det tror jag är en väldigt stor varningssignal.
Det är också en röd flagga. När man börjar sätta regler för sig själv, ja, gud ja.
Ja, men precis. Det blir liksom så här,
då har man uppenbarligen tänkt på det en jävla massa.
Ja.
Så är det ju.
Ja, men min fru till exempel, hon är ju, om jag säger så här, ja, men fan vad kul liksom, då kan vi på fredag. Hon bara, fan, det ska bli fint väder. Då kan vi fixa på terrassen. Jag bara, men, åh, fan vad härligt. Kan vi ta ett glas rosé på... Alltså, hon är så här... För hon har ju ingen alkohol. Alltså, hon får ju aldrig sug på alkohol. Och är så här... För henne är alkohol så här... Huh? Och för mig är det liksom helg. Så för mig är det en... Fan vad kul. Och medan henne är så här... Ja, vad hon nu tycker om.
Hon är normal, tror jag. Ja, men det, låter, det låter som det. Och det där är intressant. För att det, jag tänkte ju att det inte fanns såna där människor när jag var i skiten själv. Jag bara säger, alla är väl som jag. Alltså så här, för att man själv omgav sig med såna också. Mm. Men liksom det vanliga är ju faktiskt att... Ja, men... Att varken gör från eller till på något sätt.
Mm.
Och jag har ju märkt det. Om jag går på dejt med någon tjej och till exempel om hon prompt måste ha ett glas vin... Eller om hon liksom bara, men det är ju varken från eller till. Det spelar ingen roll för mig. Jag kan vara nykter för det. Jag bryr mig inte liksom.
Mm.
Liksom så här, jag tycker att det är väldigt lätt att se på människor vad man har för relation till alkohol. Alltså just hur viktigt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det inte är att det ska vara i bilden på något sätt.
Mm.
Men det kan jag verkligen känna. Mm. För mig är det viktigt att det är, alltså, i att det finns där.
Mm.
Men det är också så här, min fru är uppvuxen i en familj, de drack extremt sällan. Hon har typ aldrig sett sina föräldrar onyktra, kanske en gång under hela sin uppväxt. Medan jag såg mina föräldrar onyktra, och för mig, när vi drack, och jag har i alla fall den bilden, jag vet inte om min syster har det, men jag hoppas det. Men för mig var det liksom att det var liksom glatt och härligt. Det var aldrig några bråk eller tjafs eller skrik, utan alkohol och fest, då var det liksom, folk blev bara glada och liksom kramigare och lite så här, woohoo!
Men varför har du då de här reglerna för dig själv att försöka skära ner? För att när du pratar nu låter det nästan som att du argumenterar för att det går bra och det är härligt och det är liksom glatt och så där. Men varför behöver du då ha de här reglerna kring det, upplever du?
Nej, för att jag vet, alltså jag fattar ju, jag förstår att om jag dricker ett glas vin när jag lagar mat och ett till maten, det kan jag förstå, ja, men det måste ju vara normalt beteende. Det är inte normalt beteende att sen fortsätta och liksom dricka själv framför tvn. Och sen så märker man, fan, jag sänkte en halv bag in box här. Och jag satt liksom bara ensam och jag satt inte och pratade med någon kompis och hade en djup diskussion. Och man satt och drack vin fram till småtimmarna. Och det förstår jag att, även fast inte jag dricker själv i smyg, så är det så här, dricka själv ensam. Jag behöver ju inte. Ja, det fattar jag att det är jättekonstigt. Den första två tycker jag är normalt. Laga mat och sen till maten, det kan jag tycka att, men det är väl helt normalt. Så de bryr jag mig liksom inte riktigt om. Men det är därför jag tycker att, ja, men jag klarade av det och stannade där. Men förut så gjorde
men
jag
hur
inte
är det sen då, efter det här andra glaset? Känner du att du liksom har ett mer begär i kroppen, att du gärna skulle vilja ha mer? Att du bara håller dig liksom? Om vi ska vara helt ärliga.
Ja, men då känner jag väl så här att nu har vi öppnat den dörren lite grann. Nu jag behöver ju egentligen inte mer där. Alltså, men det är väl att, ja, men vad fan.
Mm.
Alltså, det är helt onödigt. Så därför har jag liksom kommit överens, nu gjorde jag hartassar i luften, att nu ska jag sluta där.
Mm.
och har liksom lyckats göra det. Mm. Och det är jag väldigt stolt över, även fast ni säger att jag är en dålig alltså, människa.
Alkohol är ju så otroligt sinnesförändrande på så kort tid. Framförallt tror jag om man är en beroende människa eller en missbruksmänniska. Det räcker med ett glas vin för att de här synapserna ska slå ihop och tänka, nu jävlar är det liksom rajtan tajtan. Och så börjar man tänka på andra saker och man börjar, har man ett beteende, man sitter hemma en fredagkväll och tänker, nej men nu ligger jag och tittar på tv, så tar man ett glas vin, nej fan du måste ringa en tjej, nu måste jag göra det här.
Men det är ju därför det är, man brukar säga en är för mycket, tusen aldrig nog.
Ja precis.
Det är ju så, alltså, är du alkoholist och har det problemet så kan du ju inte dricka ett glas utan någon slags risk.
Nej.
Det är ju så.
Nej men jag har egentligen alltid haft ett problematiskt förhållande till alkohol. Min mamma drack för mycket och sådana där saker och jag har druckit för mycket i perioder. Och jag märkte nu i slutet på förra året att jag drack liksom för att lösa problem, att det varit en sån typ av
och det drickande. Har ju alltid funkat så
att
bra
det var liksom nu mår jag dåligt, nu har jag haft mycket motgångar, men nu och då försvinner det när man dricker, och det försvinner för stunden, men det är att dricka sig till eller knarka sig till någon form av lycka, det är ju liksom att låna lycka från morgondagen. Problemen finns ju kvar. Väldigt få problem löser sig genom att dricka alkohol.
Kanske skapa nya däremot
skapar man nya emellanåt. Så nu har inte jag druckit på, jag fick mig en tankeställare liksom ordentligt, och nu har inte jag druckit på ett par månader. Och det är nog, när jag tänker efter så är det är nog fan det längsta jag har hållit upp i sen jag var typ 18, alltså. Mm. På riktigt, 17, 16, varför säger jag 18? Jag började väl för fan långt tidigare än 18.
Men du... det var så länge
sedan. Från 15 års åldern, säkert. Mm. Är det nog 2 månader längst där jag har varit helt utan. Sen har inte det varit liksom mycket jämnt, men någonting har alltid varit.
Får man fråga vad som hände?
Nej, men det var en relationsgrej och det var... Eller, så här var det. Det hände något som fick bägaren att rinna över, tror jag. Mm. Det är en kulminering som har liksom stegrat sig. Och sen så var det med massa olika saker faktiskt. Och sen var det där jag har hamnat i någon form av själv... att jag tycker synd om mig själv. Mm. Och sen så var det väl en sista grej som fick bägaren att rinna över liksom. Och då tyckte jag att det var bra att dricka jättemycket.
Ja, självömkan är ju alkoholistens favoritbränsle.
Ja, men verkligen. Verkligen. Och man hittar alltid en orsak till att dricka.
Ja, men är man glad lägena. Så ska det firas. Och är man
ledsen så ska det drickas på grund av det. Och då, liksom, då märkte jag att nej, men du, nu får du nog fan vara nog. För nu använder jag det här på fel sätt. Liksom. Mm. Så det är fan typ 2 månader idag, tror jag. Mm.
Grattis.
Får jag en lite så här märke då?
Ja, det vill.
Nej, men jag har absolut inget sug efter alkohol, ska jag säga. Nu jag har ju liksom en vinkällare med 250 flaskor står. Så fort jag tittar upp från soffan så har jag en stort jävla skåp med massa jävla champagne och skit. Men jag har absolut inget sug efter det. På någonting måste jag säga. Men det blir, man försöker liksom hitta andra sätt att dela med grejer, vilket är jävligt bra, tror jag. Att man hanterar saker på ett lite vuxnare sätt än att tro att problemen försvinner genom att jag tar 3 glas vin så försvinner de. Jag har något som heter tremor också, man är lite så här skakig. Nu äter jag medicin mot det, men det är också en sån här härlig grej. Det försvinner när man dricker. Det finns ingen medicin i hela världen som doktorer har forskat i som löser det bättre än vad alkohol gör. Det är rätt sjukt alltså. Och då använder man, på en dålig plats, ja, då använder man ju det som ursäkt. För liksom, men nu vill inte jag skaka längre. Nu tar jag 2 glas vin så försvinner skakningarna liksom. Mm. Så att det är så här, men det är ju en sinnes, det är vad man är. Det, mår man dåligt på andra sätt, ofta är det så här, är du alkoholist eller mår du psykiskt dåligt av någon annan skäl? Det blir liksom hönan och ägget av det. Varför dricker du? Dricker du för att du mår dåligt? Ja, absolut. Det är ju många som gör det. Men till slut så utvecklar du ju alkoholism i alla fall, och då har du 2 problem att dela med istället, för dina psykiska problem eller dina problem försvinner inte för att du dricker, de kommer finnas kvar, och så har du blivit alkoholist
uppe på det på grund av att du försöker lösa problemen på det sättet.
Men det är ju lite det hela 12-stegsmodellen bygger på, och det var det jag upptäckte också, att när jag börjar jobba med mitt känsloliv och mitt inre, jag jobbar med relationer, med ilska, med rädslor, med allt sånt där, jag gottgör människor och jag försöker liksom, ja men, inventera och se min del i saker och så här. Och när jag började jobba med mig själv och få bukt med det här som jag har känt inom mig, det här rastlösheten och oron och så här, då försvann också mitt behov av att dricka och knacka. Mm. Det var liksom miraklet för mig. Och det var helt ofattbart. För jag, mitt liv, det enda jag ville var att dricka och knacka. Tyckte det var enda som betydde någonting. Men sen när jag började må bra på insidan så kände jag liksom inget behov av det där längre. Och det var ju, det var ett mirakel. På riktigt alltså. Så att det är jävligt häftigt alltså, just det, att det faktiskt funkar om man vill det. Men det, man måste ju också vilja vara nykter och leva nykter. Annars är det helt meningslöst.
Det är ju det, precis. Och det är liksom skicka någon i behandling, du vet, tvinga in någon i någon jävla behandling som inte vill vara där. Det är bara att fördröja problemet en månad eller två. Det liksom går inte. Människan måste liksom landa i det själv.
För så var det verkligen efter den här behandlingen. När jag kom tillbaka till samma möten igen, där jag hade hatat alla. Jag hade ju suttit där och bara... Men du vet, stört mig på allt. Så kom jag till samma möten efter behandlingen, där jag liksom har faktiskt kapitulerat nu för mitt missbruk och vill vara nykter. Då går det här mötet då, och den här delningsrundan, folk pratar och jag sitter där och jag bara, gud vad kloka saker han säger då. Och hon, och den här tanten, och jag känner liksom igen mig i allt. Och då kommer liksom ordet till mig och jag ska dela, och jag bara, alltså, jag har varit på behandling nu i en månad. Men jag var ju här förut med er också. Varför kunde inte ni säga allt det här kloka då? Jag hade ju sparat massa tid. Och alla bara garvade då. Och jag bara, varför garvar ni för? Och de bara, alltså Nemo, vi har sagt samma saker här hela tiden. Det är nog du som har förändrats.
Ja.
Och för mig säger det ju allting. Mm. För då ville jag ha det de hade. Mm. Innan ville jag ju inte det. Och då spelar det ju ingen roll.
Mm.
Man kan aldrig säga åt någon att förändrats. Men när jag vill ha en förändring, då finns det ju hjälp att få. Liksom. Det är det som är det fina på något sätt.
Man måste ju slå i någon botten. Man måste ju göra, eller måste, och jag hoppas egentligen att jag har fel, men det känns som att man måste, det måste hända någonting för att man ska få den här insikten.
Ja, alltså jag är lite allergisk mot uttrycket att man måste nå sin botten och det här, man måste förlora allt. Och det, för det är så här,
ja, men jag bytte till insikt där istället.
Precis. Nej, men jag hör vad du säger och det finns, jag förstår vad du menar, men ibland så, eller ganska ofta hör folk av till mig och bara, har jag nått min botten än? Och jag har ju fru kvar. Och jag har ju bostad kvar. Och då blir jag så här. Men varför ska det vara något eftersträvansvärt att förlora allt innan man söker hjälp? Det är helt vansinnigt egentligen.
Man har inte nått botten förrän man dör.
Nej, men det är exakt det jag menar. För om att... jag ska leta efter min botten, då kanske jag hamnar i en kista.
Det är precis där du hamnar.
Exakt!
För att det finns alltid... Man tror, gud, hur många diskussioner man har haft om det här. Och det kan vara ekonomiska, det kan vara relationsgrejer som har fuckat upp, men det kan vara vad fan som helst. Alltså, nu är jag på botten. Allting är så jävla värdelöst. Vet du vad? Förbered dig på en käftsmäll till. Det finns alltid en våning till neråt i helvetet. Tills dess att du ligger i din jävla kista.
Det är det jag menar. Jag hade ju massa såna grejer som jag inte skulle göra. Massa så här, jag ska aldrig knarka ensam. Mm. Jag ska inte knarka på vardagar. Mm. Jag ska inte knarka för lånade pengar. Massa regler. Mm. Och allt det bröts ju. Mm. För att man skjuter ständigt fram gränserna för vad som är normalt. Mm. Tills man står där och bor på gatan.
Mm.
Det är det som är grejen. Ja. Och man ser inte ens
man det. Man normaliserar sitt eget beteende.
Ja, såklart.
Men det gör ju alla missbrukare på ett eller annat sätt. Liksom.
Ja.
Saker och ting normaliseras. Det är väl samma med sex eller vad fan som helst. Har du gjort en sak en gång, då är det helt normalt helt plötsligt. Något som kanske var otänkbart tidigare. Alltså någon som är otrogen till exempel. För första gången, då bara, åh, det är en jättestor grej. Sen kom man på att han varit otrogen 393 gånger. Då var det liksom, de andra 392, det var inte så jävla märkvärdigt.
Ja, nej, jag vet. Det är lurigt det där.
Ja, livet är inte så jävla enkelt.
Nej, det säger inte jag heller.
Men de som lyssnar på det här då, vad ska man liksom, säg två så här, som man ska tänka på, som de där tre grejerna kanske som du sa förut. Så här, varningsflagg som man ska säga, fan, när man, folk ska börja tänka efter lite och inte så här, vad fan, nej, men, tack och fredag, klart.
Får jag säga vad jag tror först? Vad jag tror först. Jag tror man ska börja tänka efter om man har tänkt efter.
Mm.
Har man reagerat på sitt eget drickande eller knarkande eller vad fan man nu, knullande eller vad fan det är, nu är man missbrukar för någonting. Man kanske missbrukar alltihopa.
Om det tar upp mycket tid av ens tankeverksamhet.
Om du sitter och tänker på det hela tiden, då är det ju ett problem.
Ja, men exakt. Om man tänker mycket på det och reflekterar och är väldigt så här, lite om man är orolig eller så här, då är det förmodligen en signal på någonting. Mm. Och sen så, nummer två tänker jag det här, när du väl dricker, har du någon kontroll på den mängd du konsumerar, eller är det så att din kropp skriker efter mer? Det är också en väldigt viktig grej, för att om en vanlig människa kan ju faktiskt ta ett, två glas och liksom inte alls känna att mer begär. Det är ju faktiskt det vanliga. Mm. Så alltså, om du har ett starkt mer begär, ja, då kanske det är en varningsflagga också.
Mm.
Och sen finns flera grejer. Vi har varit inne på lite av det. Det här med om man ljuger om det, eller om man får konsekvenser av det, eller alla de här sakerna. Eller om du har svårt att hålla dina löften, till exempel. Du
tittar på mig väldigt mycket när du pratar.
Nej, men det gör jag absolut inte. Jag skiter faktiskt om ni dricker eller inte. Det rör mig inte i ryggen. Men jag är här av en anledning. Ja. Nej, men det är väl jättebra det här med att tänka, ja, men okej. För så höll jag på i flera år. Att jag liksom så här vaknade upp ur mina race och bara, jag ska aldrig mer göra om den här skiten. Jag vill inte må så här igen. Det här är det värsta jag har känt. Och sen går det en, två, tre dagar och jag bara,
fan, det är fredag igen.
Men det var väl inte så jävla farligt. Folk överdriver. Jag kan fixa det sen. Jag måste kunna ta en öl. En öl! Och så tar jag en öl och så blir det fler öl. Och så blir det High Chaparral igen.
Liksom. Ja, men jag tror många människor tänker så här. Om man är en människa som är benägen att ha ångest när man har druckit. Mm. Så här, fy fan, shit. Och det kan ju vara av små saker egentligen. Men jag har reflekterat över att jag kan ha ångest över en sak jag har gjort när jag har druckit. Men jag hade helt lugnt kunnat gjort samma sak när jag var nykter och inte haft ångest. Mm. Men när man gör det när man är onykter så har man inte... Då har man inte liksom kontrollen på samma sätt. Då kanske man har... Liksom, varför sa jag sådär? Eller varför ringde jag upp den där tjejen? Eller varför gjorde jag sådär och där och där och där och där? Medan jag hade kunnat gjort samma sak nykter utan att skämmas ett jävla dugg. Men när jag har gjort det när jag är onykter, då får jag skam, då blir det en skamkänsla och en ångestkänsla.
Mm.
Trots att det inte är så farligt. Mm. Liksom, förstår du? Och jag tror att många som är ångestdrivna människor, de liksom ser en massa konsekvenser av sitt agerande när de vaknar upp i en bakfylla. Och sen när det har gått tre dagar... Och de har kommit undan ännu en gång från de här konsekvenserna. Det vart inga konsekvenser den här gången heller. Fan vad nice. Då börjar man om. Men nu är det fredag snart igen. Nu åker vi till bolaget.
Men jag tänker att man egentligen bara kan göra jävligt enkelt och tänka så här. Får jag några konsekvenser av mitt drickande? Gör jag någon ledsen? Bryter jag någon löften? Förändras min personlighet? Har jag liksom svårt att vara den människan jag vill vara? Alltså... Blir det några negativa följder av mitt drickande?
Mm.
Om det inte blir det och man mår toppen av det och allt är frid och fröjd, ja, men there you go. Ja. Drick på.
Kör hårt.
Exakt. För fan. Ja, då kör jag vidare. På
ja, men exakt. Jo, men man får ju inte heller glömma alternativet. Vet du vad? Det här är väldigt individuellt. Man kanske mår dåligt av det, men man kanske, om man tänker mycket på det och man har ditten och datten för att man tycker själv att man är en dålig person för att man dricker. Vet du vad? Sluta tyck det. Mm. Fortsätt drick för fan, om det är det som floats your boat och du inte har någon ambition att sluta vara så jävla elak mot dig själv då, liksom, för att det finns ingen anledning att leva med den här ångesten egentligen, om du inte skadar någon annan.
Nej,
precis. Drick för fan.
Ja, men jag har inget självändamål med att göra folk nyktra heller.
Nej, men jag skiter
vi får betalt, varje person får 5 kronor.
Exakt, provision på nykterhet i Sverige.
Men jag känner inte
vad heter det, ideellt dessvärre.
Jag känner ju liksom inte att jag, och det är väl inte jag rätt person att säga egentligen, men jag känner inte att jag blir superpersonlighetsförändrad. Och jag känner inte att jag blir aggressiv eller dum eller konstig. Alltså, men självklart så märker ju liksom.
Men du har ju ångest över det eftersom du pratar om det.
Ja, men jag tror att min ångest ligger mer i att jag förstår att mitt tänk är fel. Fattar ni? Alltså att jag ser att om vi ska gå ut och grilla korv tillsammans med grannarna här på tomten liksom, och då blir det så här, ja men fan, jag tar med öl. Nej, vi ska inte dricka en öl idag. Då får jag lite så här, vad ska vi inte...
Alltså, lite meningslöst blir det.
Ja, men det blir allting. Och sen så här, ja, men vi ska spela bowling. Familjen åker in till 12:an här och är vi...
Det kan man för sig inte göra nykter.
Spela bowling. Och då är det så här, ja men fan... Då tänker jag så här, ja men då tar vi varsin öl direkt. Alltså det tar man när man spelar bowling. Och sen så bara, vi ska inte ha någon öl. Då blir det så här, ja men ha...
Men det där har nog mer alltså att göra med sin relation till alkohol. Det är ju inget fel att ta en öl när man bovlar om man vill det.
Ja, men jag bara,
nej, för mig... exakt. Jag tänker det... också det så här. Man ska ju heller inte vara för hård mot sig själv.
Liksom. Nej, jag tror många människor är det. Jag tror man är lite
jag förknippar
det
med liksom glädje så mycket. Och därför, och det är det jag tror att så här, varför lägger jag så stor vikt vid...
Alltså... Du har något komplicerat förhållande till det trots allt.
Ja, det är något konstigt.
Men vem fan bryr sig om du sitter här i källaren och tömmer en halv dunk vin varje helg?
Nej, men jag tänker så här, om det inte går ut över ditt övriga liv, om inte din fru har sagt åt dig, om inte dina barn störs av det, det går inte ut över din ekonomi, alltså om du inte får några konsekvenser av det, då är det väl kanske inte så stort problem som du är rädd för.
Kör hårt.
Tack ska du ha.
Jag skulle levla...
Jag vet inte, jag känner inte det så väl.
Jag skulle levla upp om jag var dig.
Alltså, jag vet bara att jag sprang in i mackan i Turkiet med en bärs i handen. Det är det jag vet.
Alltså, du kommit jag med typ en bricka med så här, drinkar.
Ja, från... drinkar och shots.
Du vet, så allt var till mig.
Det var så jävla sjukt. Alltså, vi var redan på den där, vilket jävla fint hotell det var.
Ja, det var sjukt.
Underbart. Pegasus World. Om det är spons, eller? Alltså, nej, men det är underbart. Barnhotell, perfekt. Och så bara gick jag runt där med mina barn och så bara...
Fan, fattar vilken jävla märklig clash. Man går runt där bland liksom tyskar och engelsmän som går runt där. Och så kommer jag balansera på någon sån här liten härlig bro över en pool och typ så här.
Drinkar och sprit och öl. Och så kommer min nyktra bekanta kompis
och så bara,
han har berättat för mig innan att han liksom låtsades att brickan var till flera personer, men allt var till han själv. Det erkände han för mig när han berättade att du skulle komma.
Sluta.
Underbart. Ja.
Så här, är det bara såhär all inclusive och så orkar man inte gå?
Då vill jag revidera allt jag sa om. Du har visst problem.
Jo, men vi har ju pratat massor om, och folk har hört av sig när vi har pratat om liksom...
Jo, men vi har pratat mycket om missbruk och vi har varit öppna med att vi i perioder har druckit för mycket. Absolut. Och sådär.
Det jag tycker är intressant, det... tycker jag också, där du säger någonting där, att det behöver inte vara samma sak att missbruka under en period och faktiskt ha ett beroende. Det är olika saker. Så man kan ha perioder där man faktiskt missbrukar, att man dricker på ett osunt sätt. Men man behöver inte ha beroendesjukdomen för det. För det, som du säger, du har kunnat skära ner nu och det faktiskt funkar. Och det kanske funkar hela livet om du har så här. Vem fan vet? Jag har ingen aning. Men jag menar, jag trodde länge att det var samma sak, beroende och missbruk. Men det är faktiskt två olika saker.
Mm. Ja, men jag tror att jag har nog, sista tiden har jag nog missbrukat alkohol för att jag har druckit vid fel tillfällen och av fel anledningar. Mm. Mm. Och det ser jag som ett missbruk, liksom, att fan, liksom, åh, det är synd om mig. Och det är ett missbruk. Men och det är dåligt.
Ja, men på samma sätt som jag och mina kompisar, när vi levde rövare, så det missbrukade vi som fan. Och sen så kom den dag där de kände att nej, men nu får det vara nog, nu vill vi styra upp våra liv och skaffa tjej och jobb. Medan jag bara kunde inte göra det. Jag körde liksom på, för jag var beroende. Det var liksom skillnaden med oss. Så att jag vet inte, det är svårt att säga. Alltså, jag vill aldrig sätta etikett på andra människor.
Vet du vad vi kan ge som råd? För jag har varit på sådana möten, det skäms jag absolut inte för. Det var inte alls länge sedan jag var på ett. Om du är liksom osäker, gå på ett sånt här jävla A-möte. De är helt öppna.
Ja.
Och det är jättehärliga människor som sitter där och delar med sig av sina livshistorier.
Och om du känner igen dig så vet du att du förmodligen är på rätt ställe.
Ja, men exakt. Mm. Och det finns ju A, det finns CA, det finns NA. Alla är öppna för alla.
Mm.
Man kan gå på vad fan du vill. Det är lite yngre folk på CA-mötena.
HA. Ja, men precis. HA var jag på med Brinkenstjärna för många år sedan.
Asså?
Ja. Vi var på barturné, jag och Jocke Boy och Brinkenstjärna. Ja. Och Hedman var DJ. Så stökigt.
Fan, vilket
gäng. Och vi hade varit i Eskilstuna på Harris. Det var så stökigt. Jag tror Nordman var med. Christer Sandelin. Ah. Du kunde fatta det.
Fan, sitter inte han inne nu?
Jag vet inte. Men kan ni fatta det gänget? Kan ni fatta det gänget alltså?
Nykterhetsgänget.
Och jag var så jävla väck och full och hade spytt ner typ en garderob och så här. Och så bara stannade vår partybuss som Brinken hade abonnerat på någon jävla lokal. Och nu ska alla in här! Och jag bara, Och så kommer det in någon jävla snubbe i bussen bara, ni ska in till oss nu! Och slår honom på käften och bara, vakna! Och jag bara, vad fan gör du? Och min kompis bara, han är med i HA, tagga ner Nemo. Då var det så ett helt HA-gäng som drog in oss där på deras lokal. Och på väggen var det så här bilder på alla som hade dött för HA.
Aha.
Vi bara, det var så jävla speciellt, alltså vilken jävla miljö. Och, ja, där
var... Nej, förväxla inte något HA-möte nu så du åker illa ut för det. Det heter inte HA, det heter AA, NA eller C. Det kanske finns fler varianter.
Jag känner till.
Vad var CA då?
Nej, men CA står för Coke and Anonymous, men det är ingen drogspecifik gemenskap, det är för alla. Uh-huh. Men det som gör CA lite mer unikt, eller USP med CA, är som du är inne på, det är lite yngre publik.
Okay.
Så snittåldern är typ 30. på CA liksom. Och det var nice för mig, för jag var 27 när jag kom in, perfekt för mig. Jag kunde hitta jättemycket igenkänning och det var ju...
Det var någon som sa till mig att CA är Sveriges snabbast växande organisation.
Mm.
Det är ju på ett sätt då kul att folk är medvetna om sitt missbruk, men också ganska skrämmande
ja, det
att det är så
tragiskt.
Jävla många som men det är ju så, det har jag sagt, jag har suttit
i diskussioner
med poliser som blir typ chockade när man säger det. Jag har suttit i diskussioner med människor som inte har sett den där världen, men det är bara liksom, gå på valfri fest i Stockholm, det är ju fan 8 av 10 knarkar. Alltså det är vansinnigt mycket folk som använder. Och det är väl jättebra om folk nu vi har ju stått och skämtat om till och med, du vet, har folk gått över på amfetamin nu när det är lite hårdare tider. Det är lite billigare. Men alltså det är ju väldigt många som använder. Sen som sagt är det inte, det betyder inte att alla är beroende eller missbrukare. Man kan använda det lite grann och tycka att livet är glatt i en timme någon gång var tredje månad, inte fan vet jag. Men det är ju väldigt många som är utsatta för det. Det är väl därför det är den snabbast växande organisationen i Sverige också.
Men när jag kom in på CA för nästan 9 år sedan, då var det 1 CA-möte om dagen i Stockholm. Nu är det 5 möten om dagen i Stockholm.
Åh, jävlar.
Det säger en hel del om hur det växer.
Hur länge har jag hållit ett möte på då?
1 timme.
Okej.
Häng på och lyssna någon dag. Alltså, det, som sagt, det är inte så att man binder upp sig på någonting. Och det är jävligt nyttigt att lyssna på alla livshistorier också. Man får ju mycket perspektiv, mycket tacksamhet. Och det är ju intressant som fan.
Jag har ju en sån här KFUM-lokal väldigt nära.
IOGT-NTO.
Ja, det kanske heter.
Du vet att jag föreläser på IOGT-NTO Vändelsö på tisdag.
Och det ligger ungefär 40 meter ifrån mig.
Ja, då har du ingen ursäkt.
Ja, på tisdag, vänta nu.
Jag kommer känna igen mig så mycket, för jag vill inte. Nej, men kom förbi, vad fan.
Jag har 30 då, men ja.
Nej, men det man inte får rygga tillbaka för, tror jag, när man är... För jag tycker, jag har lärt mig jättemycket på dem när jag har suttit med. Och det är liksom, jag ser inte det som något livsprojekt för mig. Utan jag går dit och lyssnar för att jag blir inspirerad av det. Och liksom lär mig saker av människor som har varit i svåra situationer. Men det är just att inte bli bortskrämd av när någon ställer sig upp. Ja, hej, jag är alkoholist. Jag har varit nykter nu i 39 år. För mig blir det så här, fuck, ska jag sitta här i 39 år? För att liksom, och fortfarande ha behovet av att gå på de här jävla... Då blir det lite överväldigande. Förstår du vad jag menar? Ja. Jag tror man måste liksom, vet du vad, ta en dag i taget bara.
Ja, men det är också en av de klassiska.
Ja, liksom. Men exakt. Så att man inte liksom ser, fuck, den där jäveln måste vara här fortfarande. Han,
ja,
är,
men
han
grejen
har varit nykter i 39 år. Jag tror man måste, så man inte liksom, för då blir
alltså,
det en börda.
Full, alltså studentväst full med märken.
Ja, men att man liksom, vet du vad, en dag i taget räcker. Tänk inte längre än så. Liksom.
Nej, men jag går ju på möten än idag, ungefär 2 möten i veckan. Och primärt går jag på möten för att visa för andra nya att det fungerar. Inte för min egen skull.
Nej.
Jag känner att jag är stabil, jag gör det jag ska och jag har inget problem med det här längre. Liksom. Men jag går på möten för att hjälpa andra människor. Mm. Och det tror jag att han med 39 år också tänker.
Säkerligen.
Mm. Om vad skulle hända om du drack en öl idag? Skulle du direkt bara ramla på direkt?
Det är svårt att svara på. Men samtidigt så här... Jag har fått hela mitt liv som jag har idag med karriär och böcker och poddar och föreläsningar och barn och allting för att jag tog tag i min shit.
Mm.
Jag skulle aldrig vilja riskera alltihop för att liksom testa och prova en öl.
Nej, det är så här, det finns så jävla dumt.
Det finns inget intresse av det. Alltså jag kände när jag blev nykter, kände jag så här, okej, jag får inte dricka. Och sen kände jag så här, ja, men jag kan inte dricka. Och idag känner jag, jag slipper dricka.
Mm.
Jag slipper dricka. Det är min genuina känsla liksom.
Men det är som vi har pratat om massa gånger, att när man inte dricker, och du har sagt det väldigt många, att man hinner så mycket annat.
Ja, gud ja.
Att det finns så mycket tid över och ork.
Ja. Jo, men jag är jävligt av eller på allting. Och det är så här, det är som när jag tränar mycket då, jag har svårt att kombinera det med liksom att festa. För om jag festar på lördagen, då tränar jag ofta inte förrän kanske på tisdagen. Så här, nej, usch, det är jobbigt och det känns något i kroppen och jag använder det som ursäkt. Sen är när jag liksom, nu tränar jag varje dag.
Men jag vet ju att om jag drack idag så kanske det skulle kunna funka en period. Jag har ingen aning om det, men jag vet att förr eller senare skulle jag hamna på exakt samma ställe igen. Det kanske skulle ta en vecka, en månad, jag vet inte. Men det skulle ändå göra att det blev en risk. Och en risk att förlora hela mitt liv liksom.
Ja, fan vad sur jag hade blivit på dig då. Jag blir så förbannad för han har två jättesöta små tjejer som är skithärliga.
Och de får växa upp nyktert och drogfritt. Förstår du det? Att jag växte upp i missbruk och nu får jag chansen att ge mina barn det jag inte har fått. En nykter och drogfri uppväxt. Mm. Fan vad fint alltså.
Det är någon som skyller på sin bakgrund på rätt sätt. Inte så här, jag kan göra vad som helst för de gjorde det här. Så, ja. Ja.
Nej, jag gillar inte heller det.
Jag blev slagen, då får ju jag slå.
Ja, nej,
jag håller med. Slå barn?
Då har jag missat någonting.
Ja, fel podd.
jag tycker vi ska runda av med de vackra orden.
Ja, men vad slutorden till dem som... Om ni är nyfikna och tror att ni har problem, gå på ett jävla möte.
Ja. Ja. Eller vad fan, läs min senaste bok. Eller gå på en föreläsning. Den som Mackan ska undvika.
Har du skrivit missbruksböcker?
Min andra bok heter Beroende. Och handlar exakt om allt det här.
Mm.
Jag borde tagit med mig... några extra, men
jag borde ha tagit med mig min bok till dig.
Har du skrivit en bok?
Fan ja.
Jag har skrivit
Storpressarboken. Mackan, vi syns på tisdag.
Det dracks mycket i den boken nu inser jag när jag tänker på det. När vi pratar om ämnet.
Jag kan säga att jag blir besviken om ni inte kommer på tisdag om ni bor granne med lokalen.
Ja, det är sant.
Titta inte på mig, jag bor för fan 100 mil härifrån.
Är det så?
Ja.
Var bor du då?
I Täby.
Okej, okay, jag förstår.
Nemo Hedén, stort tack för att du var gäst i Storfräsa-podden.
Tack.
Ja, ska du plugga något skit som du ska göra? Nej?
Nej, det jag tycker att jag har sagt det jag vill säga.
Köp Nemos böcker och gå på hans föreläsningar och ta hand om er själva där ute.
Ja, tack för att du delar med dig.
Var inte rädda för det.
Tack för att ni är så pass modiga och öppnar den här dörren och vill ha och höra några sanningens ord från en gammal knarkis som mig.
Ja, vi kanske hör av oss sen också. Ta hand om er där ute.
Precis. Diskussionen fortsätter efter. Det är nu vi öppnar dammluckorna ordentligt.
Exakt. När mycket jag avstängde bara så här. Det är mycket värre än vad vi sa.
Och det kommer på Patreon. Eller vad heter det?
Ja. Exakt.
Hörrni, ta hand om er där ute.
Kram.
Hej då. Tja. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.